Temperaturen i världshaven har vridits upp till rekordnivåer. Samtidigt utvecklas klimatfenomenet El Niño till att kunna bli den intensivaste som någonsin uppmätts. Hur slår det mot jordens mest sårbara platser? Vi pratar med Asienkorrespondenterna Axel Kronholm och Naila Salim om hur de upphettade haven påverkar länderna som de bevakar och hur man förbereder sig för det som kan bli den kraftigaste El Niño i mannaminne. Du lyssnar på Klotet. Jag heter Peter Nordmark. Marie-Louise Kristola, Klotets klimatreporter, hej.
Hallå där.
Du, vi pratade ju förra veckan om sommarens femte värmebölja som svepte in över Europa.
Mm.
Men det är ju inte bara på land som det har varit rekordvarmt i år. I haven är det också exceptionella temperaturer.
Ja, där har det också varit värmeböljor. Man pratar ju om marina värmeböljor.
Mm.
Juli månad så var det rekordtemperaturer på många ställen i världshaven. Och här i Europa då så var det rekordvarmt både längs Atlantkusten och västra Medelhavet. Där det på sina ställen har uppmätts 6 grader varmare temperaturen vad som är normalt för den här perioden. Det här påverkar ju livet i havet. Vissa arter har svårt att klara sig. En del flyttar norrut i sin jakt på svalare vatten, och då har till exempel brittiska fiskare rapporterat att ovanligt många bläckfiskar har sökt sig till vattnen runt Storbritannien den här våren och sommaren, och det är väldigt ovanligt.
Mm. Så globalt sett så är havets ytvattentemperatur just nu varmare än någonsin vid denna årstid på grund av den globala uppvärmningen. Samtidigt så har vi ju en El Niño på uppsegling som bidrar och liksom puttar på med extra värme.
Mm, precis. Det här är ju ett naturligt väderfenomen i Stilla havet. Det återkommer vartannat till vart sjunde år ungefär. Men i år så förväntar sig meteorologer och forskare som följer den här utvecklingen att El Niño kan bli väldigt stark.
Mm.
Kanske den starkaste på 70 år eller mer. En del säger att vi som lever idag har aldrig varit med om något liknande som kan komma nu. Och det här brukar ju leda till stora problem i världen, både när det gäller extremväder i vissa länder som drabbas direkt. Men det är också konsekvenser av de här extremvädren som kan drabba många fler. FN har till exempel varnat för att 50 miljoner människor kan komma att drabbas av akut hunger nästa år som en konsekvens då av förlorade skördar.
Mm. Vi säger välkommen till Ola Kalén också, havsklimatexpert på SMHI. Hej!
Hej, hej!
Det här är ju något som vi aldrig har sett maken till. Det säger ju kollegor till dig, Ola, på brittiska Met Office om den här Super El Niño som håller på att byggas upp. Men hur reagerar du själv?
Ja, man får ju säga att det är oroande det som håller på att hända nu. Det är ju en exceptionell situation. Vi har haft extremt höga havstemperaturer nästan hela tiden sedan våren 2023, och det beror ju främst på den långsiktiga globala uppvärmningen.
Mm.
Och sen ovanpå det nu så kommer El Niño som snabbt förstärkts, så som vi hörde kan bli kanske den starkaste någonsin.
Just det, så att El Niño skjutsar på redan stigande globala havstemperaturer, är det så man ska förstå det?
Ja, precis. Det är två åtskilda processer som sker samtidigt här i en olycklig kombination just nu då.
Mm. Och konsekvenserna kan då också bli förstärkta när de här två fenomenen går ihop.
Ja, det stämmer.
Mm. Är det liksom den mänskligt skapade klimatförändringen som skapar den kraftiga El Niño?
Nej, det kan man inte säga alls egentligen. El Niño och motsvarigheten, motpolen La Niña, det är som en naturlig klimatvariation som funnits långt före den moderna globala uppvärmningen då. El Niño omfördelar ju värme och fukt som redan finns i klimatsystemet, medan utsläppen av växthusgaser tillför ju långvarig uppvärmning då genom att mer energi hålls kvar i klimatsystemet, så det är två skilda saker.
Mm.
Och det är därför en naturlig El Niño kan då i det mänskligt påverkade klimatet idag bidra till temperaturer som kan bli väldigt, väldigt höga nu.
Var kommer den värmen ifrån?
Det kan man säga att det kommer från havet då.
Mm.
Den finns ju lagrad i västra Stilla havet, och när El Niño sker så flyttar den här värmen på sig österut och kommer upp till ytan då. Och när den gör det så kan den avsättas upp i atmosfären då, och det är då vi får temperaturökningen.
El Niño kallas ju för världens största vädermotor, Malou, och den kan ju slå väldigt olika världen över.
Ja visst, men det är ju intressant det här som Ola beskriver, hur varje El Niño liksom omfördelar energin. Mm. Och det är ett naturligt väderfenomen. Och även om varje sån här period är unik så brukar det följa vissa mönster. Mm. Så först drabbas typ Peru, Ecuador och andra länder på Sydamerikas västkust.
Hur då?
Ja, men då är det så här, man brukar se att fisken flyr när det blir väldigt varmt i vattnet. Och sen så kommer det kraftiga regn, översvämningar och sånt längs kusterna här. Och sen in på hösten, ja, men då märks effekterna även i Australien och Sydostasien. Och då handlar det mer kanske om torka, vattenbrist. Det kan bli risk för stora skogsbränder. Australien förbereder sig redan nu. Och sen så kommer det effekter i södra Afrika, Centralasien. Och då är det ju mer regnmönster, så där, regnperioderna i Afrika. Och Indiens monsunregn och så där kan ju också påverkas.
Och det här är ju bland annat era bevakningsområden, Naila Salim och Axel Kronholm. Välkomna.
Tack så mycket.
Tack.
Och ni är ju hemma en kort just nu för Sveriges Radios korrevecka, så det känns jätteroligt att ha med er.
Tack, detsamma.
Axel, du är ju Sydostasien-korrespondent baserad i Bangkok, och efter Ho Chi Minh City så klassas Bangkok som världens värsta högriskstad vad gäller hetta. Och det här gissar jag att du har förstahandserfarenheter av.
Jo, jag har känt på den där hettan och svetten som brinner. Vi har ju förstås luftkonditionering hemma och sådär, men just den vi har, den väsnas ganska mycket också. Så när man ska sova så får man ibland välja mellan, liksom, vill vi ha det svalt och lite bullrigt, eller ska det vara tyst? Men då kan det vara att man, då kan man inte ha täcke på sig, utan då ligger man där och vänder sig i värmen. Liksom.
Ja, har de proppar? Funderat på det?
Min fru brukar köra med det, ja. Men jag klarar inte av det heller, så jag får antingen svettas eller störas. Det är ju, jag menar, då har ju ändå jag ett ynnesten att ha ett jobb där jag kan vara inne mycket under dagen, de heta timmarna. Jag ser ju, tänker ju ofta på de här stackarna som jobbar med vägarbeten och sånt, eller byggjobbare som är ute hela dagen i Julia. Den här hettan.
Ja, för Thailands del så kopplas ju El Niño till just högre temperaturer och uteblivet regn och inte minst torka. Är det här någonting som märks av redan nu?
Ja, jag tycker det. Myndigheterna varnade redan i juni för extremt höga temperaturer. I Bangkok pratar man om ett värmeindex på 50 grader i juni. Alltså hur varmt det känns och upplevs på kroppen.
Ja, just det.
Liksom.
Mm.
Och jag märkte ju det också där, att vanligtvis på vintern kan man ju ibland, om man vill ut och springa och ha lite svalare, så kan man komma upp tidigt vid 6 eller något, då är det lite svalare. Mm. Nu var det ju redan 30 grader när man vaknar liksom den tiden på morgonen, så det lönar sig inte att ta sig upp tidigt ens.
Hur hanterar man det när det är 30 grader när man vaknar klockan 6 på morgonen?
Ja, jag väljer ofta att springa ändå. Men,
ja, du gör det?
Ja, men man, det är ju, värmeträning är ju hälsosamt, har jag förstått nu. Men, ja, men alltså, folk lever ju med den här. Man har ju inte så mycket val. Jag var ute och intervjuade hemlösa i Bangkok om det här också. Hur hanterar ni hettan? Ja, det finns inte så mycket att göra åt den. Jag menar, det är ju en sån sak man inte kan fly ifrån. Är ju, ja, det är en sån kraft liksom som man bara måste förhålla sig till. Men den är ju potentiellt dödlig för folk som liksom inte har möjlighet att kyla ner sig och som, ja, är exponerade för den.
Och med en super El Niño på uppsegling då, hur går diskussionen i Thailand för att förbereda sig för det?
Ja, men regeringen pratar förstås mycket om hur man anpassar sig och förbereder sig, och de försöker ju ändå förmedla ett lugn och säga att, ja, men vattenreservoarerna är fyllda, så vi ska klara den här torrperioden. Man försöker samtidigt uppmana jordbrukare att kanske testa mer vattensnåla grödor och sådär, och hushålla med vattnet och så vidare. Så massa samordning mellan myndigheter förstås, och prognos för att kunna se så här, vad är det som vi har att vänta. Så man försöker så gott man kan på alla sätt.
Mm, men upplever folk att det är någon skillnad från vanliga år?
Ja, jag tycker man märker det i bara vardagliga samtal med thailändare nu i början av sommaren, att folk säger att det här är någonting extra.
Mm. Om vi flyttar oss till Sydasien så är ju monsunsäsongen igång med regn som är helt avgörande för bland annat risskörden i Bangladesh och Indien. Och det här är ju en stapelvara för miljoner eller miljarder människor. Naila Salim, hur ser oron ut för att monsunen ska påverkas och i sin tur rubba det livsviktiga jordbruket?
Den oron är högst närvarande och den här sommaren har ju, och våren har ju varit, har bjudit på extrema väder. Mm. Det är någonting som man pratar om hela tiden och det skrivs också mycket om detta i indiska tidningar där man ju kommer med rätt så täta uppdateringar från Indiens meteorologiska institut över just till exempel monsunmolnen och hur mycket vatten tror man att det finns i dem och lågtrycken eller det som då bildas från Bengaliska viken och kommer det att ge regn eller kommer det inte att ge regn. Alltså våren den var ju återigen väldigt väldigt het, alltså hetare än normalt. Att vi har ju också, men som i New Delhi där Sveriges Radio har sitt kontor, där har ju då, ja, men det är ju vanligt med temperatur på 40-45 grader mm. själva termometern, och sen har man då the real feel på det då. Och nu har det ju varit, alltså i våras, det var väldigt, väldigt, väldigt länge och ihållande, och också just att nätterna, det som Axel nämnde här, som att, att det inte blir svalare på nätterna, så att även när jag går upp och går på min morgonrunda eller traskar iväg till gymmet så är det också 30 grader redan då.
Mm.
Så det är någonting som man har pratat väldigt, väldigt mycket om. Och sen också för att monsunen, ja men hittills, den är ju inte över regnperioden än, men den har ju varit upp och ner och kom igång sent och det pratas väldigt mycket kring det här.
Och då låter det som att det redan nu, att den är lite oregelbunden så. Alltså jag tänker att det är så många människor som är helt beroende av att den ska vara ganska exakt, är det inte så, när de odlar och så vidare?
Ja men alltså, monsunen, det är ett litet svårt fenomen för att den har i sig självt alltid stora variationer. Alltså att, att det i, kan vara mycket något år och mindre något år, så har det alltid varit genom historien. Alltså okay. Även innan den globala uppvärmningen kom igång, om man nu ska säga det viset. Och att också att det kan vara väldigt olika hur mycket regn man får. Alltså om du tar storstadsområdet Delhi, då kan du ha stadsdelar som är, där det är översvämningar, där du inte kan köra, där folk kan till och med drunkna. Mm. Och sen så en annan del av stan, där är det helt torrt, där får man för lite vatten. Så det kan vara väldigt, det är alltid rörlig materia när man pratar om monsunen. Men det som har varit, jag åkte hemifrån Delhi nu i slutet av juli, och det som var den stora snackisen då, i den stan, om vi bara liksom koncentrerar oss till där, det var ju att vi inte hade fått det där regnet, men vi hade fukten. Det var fuktigt som bara den, och också temperaturer på 40 grader. Och den kombinationen, när man gick ut så kändes det, jag kände ofta att jag inte kunde andas. Det var som att det fanns ju såklart syre i luften, men det kändes inte som att det fanns syre i luften. Och även liksom indier, inte bara vi svaga västerlänningar, utan även lokalbefolkningen, om man säger så, klagade på värmen och på att liksom jorden inte kyls ner. Nu måste vi ha en vecka ihållande regn, sa de till mig. Och många blev sjuka, även vi såklart, men att vi blev sjuka, det må vara sin sak. Men många av mina vänner, av olika anledningar, sjuka. Det är liksom någon slags röt månad upphöjt till, jag vet inte vad, med de här temperaturerna och bakterier och fukt och så.
Mm.
If the forecast holds, the global impact could be much larger than recent El Nino events.
From rice fields in Southeast Asia to farms across South Asia, hotter and drier conditions are threatening crop production and putting millions of livelihoods at risk.
Man undrar ju, hur kan El Niños uppvärmda vatten i Stilla havet få såna allvarliga följder för så vitt skilda ställen som Indien och Thailand då? Ola Kalén, vad är det som sker när El Niño börjar stöka om i vädret runt om på jorden?
Ja, men man kan säga att det handlar om ett kopplat samspel mellan havet och atmosfären då. Normalt sett i centrala Stilla havet så är det passadvindar som pressar varmt ytvatten västerut över Stilla havet.
Mm.
Och när El Niño utvecklas då så försvagas de här passadvindarna. Och det varma vattnet breder ut sig österut då. Och då minskar också den här uppvällningen av kallt vatten ut med Sydamerikas kuster då.
Och vad får det för konsekvenser då?
Ja, men när det här sker så då är det ju en större del av Stilla havets yta som blir varmare. Då ökar avdunstningen också. Varm och fuktig luft stiger uppåt. Moln och regn bildas och därmed frigörs värme i atmosfären då. Det är lite som att ta den här stora värmemotorn som vi pratade om. trycka på gaspedalen och sen köra österut över Stilla havet. Mm. Det som sker förändrar ju i sin tur också vindar och lufttryck och hur de rör sig i atmosfären då. Och det är ju till stor del därför som El Niño kan bidra till skyfall, översvämningar i vissa delar och sen svår torka i andra delar som kan vara tusentals kilometer bort från Stilla havet då.
Så jag brukar tänka på det här som att klimatsystemet blir boostat. Mm. Det blir liksom extra energi in. Och ja, men då blir ju allt starkare. Mm. Det är liksom stormarna kan bli intensivare, skyfallen kan bli kraftigare, torkan mer extrem. Och i dess följd då vattenbrist, värre, skogsbränder och sådär. Så att på så sätt blir ju då vädret mer extremt.
Ja, mer värme och fukt överförs från havet till atmosfären då. Och det är det som gör att globala medeltemperaturer normalt stiger under en kraftig El Niño. Och det brukar få sin topp ett par månader efter att El Niño har nått sitt maximum då. Och det kan röra sig om kanske påslag på ungefär 0,2 grader globalt sett då för en kraftig El Niño då.
Mm. Och när ni mäter nu så ser ni redan att det verkligen har fått effekt på havstemperaturerna.
Ja, det ser man ju. Och det visar sig allra tydligast i de här områdena i centrala Stilla havet nu då.
Mm.
Så är det ju. Så det är kombinationen här som är väldigt oroande nu då. Vi har ett extremt varmt hav redan nu innan vi gick in i den här El Niño som är kraftig nu och utvecklas. Det blir den kanske starkaste någonsin då.
Och i Sydostasien är det risken för just torka som oroar.
Well, experts even say reduced rainfall and extreme heat could lower yields in countries including Thailand, Indonesia, the Philippines and Cambodia, raising concerns over food security and inflation.
Thailand sägs vara särskilt utsatt. Varför är det så, Axel?
Ja, alltså, man kan väl säga att hela regionen är utsatt, men det är klart Thailand är ett stort jordbruksland. Det här är ju ett jordbruk som redan nu är hårt pressat efter Hormuzkrisen och bristen på gödsel. Så Thailand och också Vietnam är ju några av världens största risexportörer. Så att även om de här störningarna på odling i Sydostasien, jag har inte sett någon som menar att det skulle leda till någon global liksom, brist på mat. Men även små prishöjningar på livsmedel kan ju vara problematiska för fattigare länder i den här regionen. Filippinerna till exempel, som importerar ganska mycket ris.
Mm.
Min bild är att effekterna är mer regionala på det sättet.
Om man ser då regionalt, vad säger de du har pratat med om just skadorna som torkan kan ställa till med?
Jo, men alltså, det är så många olika aspekter av den här värmen, alltså, och vad det ställer till med. Jag menar, torkan är ju en grej, men också en sån sak som korallreven, hur de påverkas av det. Jag intervjuade en marinekolog innan sommaren här nu som liksom såg med fasa på vad som kommer hända. Han mindes El Niño för bara 2 år sedan. Och vad den gjorde med korallblekning i thailändska gulfen och i Andamansjön. Alltså väldigt omfattande koralldöd och blekning. Och koraller som inte har hunnit återhämta sig på de här 2 åren sedan dess heller.
Mm.
Och nu kommer någonting ännu kraftfullare och slår till. Så han var ju väldigt nedstämd alltså för den här El Niño och också över framtiden om vad man kan göra. För det är ju, han sa att ja, men vi kanske kan skydda någon procent eller så där genom väldigt aktiva insatser. Men för väldigt mycket av de här korallerna så är det kört för att haven blir för varma för dem helt enkelt.
Mm. Ola Kallén, vad tänker du om det som havsklimatexpert?
Ja, det är ju en av de tydligaste effekterna av de väldigt varma haven som drabbar tidigast också varmvattenskorallerna helt enkelt. Så det är inte överraskande, men ja, det drabbar många när det händer.
Mm. Vi gjorde ett helt program om det här för ett halvår sedan, så om man är intresserad så kan man gå in på Klotet och söka på korallerna bleknar, men det finns rev som kämpar emot. Jag läste att effekterna av El Niño kommer att pika i Thailand under oktober i år, tror jag det var. Det är ju rätt snart, Axel. Vad tror man kommer hända då?
Ja, precis. Och dessutom som Ola påpekade så ligger ju också efter piken ligger ju effekterna kvar också under en viss tid. Så det vi har nu, just nu, är ju en torrare regnperiod och en sommar. Och vi står inför en ovanligt torr och varm vinter.
Mm.
Och det här är ju var vi får ytterligare ett problem i Thailand. För just runt januari och de första månaderna in i nya året, då har vi ju den årliga smogsäsongen att hantera. När bränder inom jordbruket och skogsbränder skapar ibland världens värsta luftkvalitet i många städer i norra Thailand. Det här driver in också över Bangkok i perioder. Och det är klart att med det här torrare och varmare klimatet så ökar ju risken för skogsbränder. Och det här problemet kommer mycket, jag befarar det som självboende i Thailand, att det kommer att bli en mycket jobbigare vinter- och smogsäsong att hantera. Och jag menar, det här får ju direkta, konkreta hälsoeffekter. Så majoriteten av alla andningsrelaterade fall i vården är redan direkt kopplade till exponering för de här små luftburna partiklarna i röken. Så ja, en mycket värre smogsäsong är nog vad vi har att se fram emot.
Har att vänta, ja just det. Om man slår ihop effekterna av klimatförändringen och lägger till då en särskilt kraftig El Niño, då ökar ju risken för extrema väderhändelser i Sydostasien. Inte minst efter årsskiftet, och det är lite grann det du är inne på, Axel. Men vad ser man framför sig för risker då?
Jo, men det är nog liknande risker i hela regionen. Alltså också Indonesien brukar lida hårt av sådana här bränder och smog. Det finns ju, ja, men precis som prognoserna säger, att det här kan vara en av de starkaste El Niño-perioderna som vi har uppmätt, så kan det också vara den värsta smogkrisen som vi står inför. Man kan ju titta tillbaka på 1997, var det en El Niño som man uppskattar att liksom den extra röken som orsakades av skogsbränder då på grund av den ledde till över 10 000 extra dödsfall i Sydostasien till följd av hjärt- och kärlsjukdomar. Mm. Och sen förstås också som vi nämnde tidigare, alltså risken för översvämningar. Det kanske låter bakvänt med liksom torka och översvämningar, men just att den här värmen ökar ju sannolikheten för plötsliga skyfall, översvämningar lokalt då. Och allt det här kommer ju ett väldigt skört ögonblick för de här länderna, tillväxtekonomier, som redan lider av högre energipriser, av inflation, av de här geopolitiska spänningarna som vi pratar om. Så att man är ju kanske också inte så bra rustad som man kanske borde vara.
Now Asia is bracing for the impact of a potentially severe El Niño weather event, expected to bring prolonged heat and below average rainfall to large parts of the region.
El Niño är ju ett av de bättre exemplen på hur sammanvävda de globala klimatsystemen är och hur rubbningar i de här systemen skickar som ringar på vattnet över enorma avstånd och kan få livsavgörande konsekvenser för väldigt många människor. Naila Salim, en extra stark El Niño, hur spås det slå då mot jordbruket som är så viktigt i den här regionen som du bevakar?
Ja, men om vi börjar med att bara titta lite tillbaka och bara se på de senaste årens väder, El Niño eller inte, så har det ju varit extremare och extremare på grund av den här globala uppvärmningen. Och det vill säga att vi har haft väldigt, alltså flera år med väldigt varma vårar, om man ska säga så, med extrem temperaturer. Och sen ibland har då monsunen varit normal, ibland har den varit lägre, och sen hur det då påverkar. Och att det slår också väldigt olika mot länderna som jag bevakar. Till exempel om man nu börjar en liten avstickare till Pakistan, som vi inte har pratat så väldigt mycket om. Så där har nederbörden, monsunen och regnmönstren överlag blivit mycket mer oregelbundna, och skyfall i delar till exempel som i Baluchistan som gränsar till Afghanistan, som är generellt sett ett torrt ökenlandskap, berget sådant. Där regnar det, och det regnar kraftigt med liksom katastrofkonsekvenser så att säga.
Översvämningar.
Ja, och människor mister livet. Så det ligger liksom till grunden, och det påverkar ju då, kan ju påverka skörden. Men sen å andra sidan så kan du få en jätteskörd någon annanstans. För allting är också så lokalt. Det är regionalt och lokalt och en slags konstig kombination där. Mm. Men om man ser på i år, alltså det som man tänker sig nu, om man börjar med Indien, så är ju, alltså att vara bonde i Indien är, brukar jag säga, ett slags en fattigmans syssla. Det är många som inte riktigt kan livnära sig på sina jordbruk. Mm. Jordbruket är otroligt viktigt, det är en stor näring. Men för den enskilde så är det en verksamhet som oftast är förknippat med skuldsättning. Man är tvungen att låna till utsäde och låna till konstgödsel. Liksom det är en slags cykel som går runt som inte alltid är så ekonomiskt hälsosam. Och då, eftersom juni var så varm och framförallt var den så torr, så ligger man liksom efter i att så sommargrödorna. Och där är ju då riset som vi har varit inne på här, liksom den, kanske den största och viktigaste.
Mm.
Så att även om det har kommit igång och nu börjat regna rätt mycket och liksom man håller på att ta igen liksom den dåliga starten till viss del då, så ligger man ändå efter i att så ris. Och de prognoserna som finns nu är ju regnsäsongen, den är inte över än, så vi får se hur det blir, och som sagt, för sen har vi en höst. Men ungefär 10% lägre risskörd i år finns det risk för, enligt de prognoser som har kommit.
Oj, det låter mycket.
Ja, men det låter mycket. Och det är ju inte bara ris som är i farozonen, utan även majs, sojabönor, bomull och baljväxter. Och socker. Socker är ju en jättegröda för Indien. Indien är världens näst största producent av socker.
Mm.
Och det är inte bara att man är väldigt förtjust i socker i mat och sötsaker, utan socker är också viktig, eller är inte sockret i sig, men sockerrör så att säga. De är viktiga i etanolproduktionen, och Indien håller på att ställa om till etanolbränsle helt enkelt, för att också minska sitt beroende av den här importen från Hormuzsundet och andra länder. Så att, och även där så pratar man om en rejält sämre skörd. Så det kan få många olika konsekvenser på sikt. Men man ska inte därigenom direkt tänka sig bara 10% lägre ris, hungersnöd. Så enkel är inte situationen här.
Nej, för man tänkte just att när man berättar i början av programmet att 50 miljoner människor riskerar att puttas in i extrem hunger på grund av en stark El Niño. Finns det en buffert för att det inte ska bli så i den här regionen?
Ja, alltså det ser väldigt olika ut från land till land. Alltså globalt sett så har FN säkert rätt att det finns den här risken. Man ska ju inte bortse ifrån den. Men det är olika från land till land, skulle jag vilja säga, hur man kan hantera den här typen av kriser. Om man har någon slags lagerhållning eller en inneboende motståndskraft.
Mm.
När det gäller Indien så finns det enorma lager av mat. Och det är också så att de allra fattigaste får bistånd. Så att där kommer myndigheterna och regeringen göra allt. Kommer gå hur långt som helst för att undvika någon slags hungersituation. Men nu är det ju inte bara Indien som jag bevakar.
Nej.
Nej. Så ifall vi skulle bege oss, ska vi säga, då blir det västerut här. Hålla rätt på väderstrecken. Pakistan är mycket mer sårbart. Det är det. Absolut. Alltså den pakistanska ekonomin från början är, ja, men den är extremt sårbar. Man behöver jämt och ständigt hjälp ifrån de internationella stora bankerna och aktörerna, och man får också, ja, men fördelaktiga lån från länderna i Gulfen till exempel. Så där finns det en väldigt stor sårbarhet. Om du fortsätter ännu längre västerut, det land som jag är mest oroad över när det gäller det här och konsekvenserna, det är ju Afghanistan.
Varför då?
Också bevaka. Därför Afghanistan är ju en av världens absolut fattigaste länder. Helt förstört av, ja, men 4 decennier av krig och väpnade konflikter. Det finns ett stort jordbruk. Det har skett en massa insatser för att försöka, ja, men hjälpa det här jordbruket på fötter på olika sätt och vis. Men det är ju chocker mot det här landet hela tiden som av olika anledningar gör att det är svårt.
Mm.
Jag menar, det handlar om bevattningssystem. Det handlar också om att på grund av de väpnade konflikterna så har bönderna inte heller liksom, deras verksamhet har hela tiden avbrutits.
Just det. Så att det finns inte kunnat etablera någon rutin för att få stabilitet.
Nej, men om man säger så här, så fort nya stridigheter bryter ut, ja, men då kan man inte gå till fälten så att säga. Så man har liksom kanske inte den här ackumulerade möjliga, ja, men, tillgångarna ekonomiska. Tillgångar och så. Och vi ser det är flera faktorer som gör att Afghanistan nu, alltså innan vi ser den totala effekten av El Niño, är i ett otroligt känsligt läge när det gäller undernäring. Undernäringen ökar, då pratar vi om små bebisar.
Malou?
Jag tänkte, Naila, du säger att Indien kommer att göra, regeringen kommer att göra allt för att den egna befolkningen ska få mat. Och det kan ju också innebära att man bestämmer sig för att inte exportera ris till exempel. För det har ju hänt förut. Indien är ju en stor exportör. Och när det har hänt tidigare, ja, men då är det istället befolkningar i Afrika till exempel som inte får, som inte kan importera det de behöver till sina befolkningar. Så är det, och då är det de som drabbas, och så uppstår en matkris där, matbrist. Så det är ju på det sättet allt hänger ihop. Man kanske kan skydda sin egen befolkning, men Indien är ju en stor exportör av ris och vete, va?
Ja, du har ju helt rätt. Det är verkligen så. Och regeringen har ju under de senaste årens geopolitiska olika kriser av diverse slag använt den här exporten och stoppat och öppnat. Mm. Det handlar hela tiden om att värna den egna befolkningen. Och sen skickar man också, sen blir det geopolitik, att man skickar till Nepal, man skickar till Bangladesh, man kanske skickar till Sri Lanka. Alltså man värnar sina grannar för man vill ha det lugnt runt omkring sig.
Förstås. Just det. Och sen kanske man kan straffa andra.
Ja, kan man också göra.
Mm. Ola, vad tänker du om de mest sårbara länderna och en superduper El Niño?
Ja, de som drabbas hårdast, oftast de som är utsatta redan för konflikter och ekonomiska problem och extrema väderhändelser. Det är ju kännetecknande också för klimatproblemet i stort att det är oftast fattiga samhällen som blir hårdast utsatta av det.
Mm. Och med en super El Niño i år så kan den globala medeltemperaturen få sig en extra knuff. Men vad innebär det, Malou?
Ja, men normalt, och det tror jag Ola var inne på också, så brukar en sån här El Niño-period innebära att medeltemperaturen får en skjuts uppåt, kanske 0,2 grader.
Mm.
Och om vi då är på ungefär 1,4 graders medeltemperaturhöjning nu, så kan det gå upp mot 1,6. Jag har faktiskt också sett 1,7. Den brukar vara som starkast runt årsskiftet, den här El Niñon. Och det är därför den heter El Niño, för det syftar egentligen på Jesusbarnet som kommer till jul.
Ja, just det.
Ja.
Då är det en temperaturökning som bara varar en stund.
Så att säga. Ja, alltså sen, i vanliga fall då så är det ju så att sen avbryts det här av en kallare period när lilla syster La Niña kommer.
Mm. Men de här påfrestningarna är ju en smäll mot det marina livet. Och det i sin tur drabbar ju människor som är beroende av det marina ekosystemet för att klara sig.
Ja, men jag tänker på det. Vi pratar om korallrev nu, men här i Europa har vi ju haft, men förra sommaren så varnade ostron och musselodlare i Grekland och Spanien, som ju är en stor producent av skaldjur. Där har ju skaldjursproducenterna helt enkelt sagt att det börjar bli för varmt. Vi måste verkligen få hjälp med det här. Så att det där kan ju hända nära oss också.
Mm. Men om vi vänder oss till Sverige då, här är ju effekten av El Niño rätt svaga traditionellt sett. Man pratar mest om andrahandseffekter som höjda mat- och energipriser. Men kan Sverige komma att påverkas mer av den här typen av väderfenomen och klimatfenomen?
Ja, att uppvärmningen fortgår hela tiden, det påverkar ju oss då i stor grad. Men man kan säga att dynamiken från svenska haven och framförallt Östersjön är ju lite annorlunda än världshaven. I och med att det är så pass grunt hav med ett lite begränsat utbyte. Då. Så till exempel nu så har vi ju egentligen ganska normal temperatur eller något kallare. Då.
Mm.
Men för den skull så är vi ju inte säkrare från de här sakerna. Östersjön är ju väldigt utsatt område, det är ett grunt innanhav som värms upp väldigt, väldigt snabbt. Kanske 2 till 3 gånger snabbare takt då än vad som sker globalt. Så det är ju också känsligt av annan belastning, näringsämnen och annat då.
While governments are preparing emergency measures to protect food supplies and support farmers beyond agriculture, the heat is expected to affect tourism, strain water resources and increase the risk of wildfires and transboundary haze in parts of Southeast Asia.
Och i länder som är särskilt sårbara för El Niños effekter så handlar det om att förbereda sig. Hellre föregå problemen än att bara reagera på skadorna. Men hur långt kan man egentligen komma med planering och anpassning och varningssystem och prognoser för att skydda sig mot väderhändelser? Alltså sådana här väderhändelser som faktiskt vänder upp och ner på människors liv. Vad tänker du om det, Naila?
Men jag tycker det är intressant att se hur mina olika länder agerar.
Mm.
Och de gör det på väldigt skilda sätt. om man tar Bangladesh som vi inte har pratat så mycket om egentligen. Det är ju ett sånt där land som varenda sommar så kommer det nyheter hit till Sverige om de här monsunregnen och hur de ställer till det och att det är miljontals människor som evakueras och så. Men det där är ju egentligen ingen nyhet, för det där är business as usual och det betyder att systemet fungerar.
Just det.
Därför att de är väldigt, väldigt duktiga på tidiga vädervarningar där och evakuerar, och inte bara människor utan även deras boskap, för annars lämnar inte människorna byarna eftersom boskapen är så viktig för deras ekonomi. Och så får de då sitta, jag på sig i förvar, men i de här evakuerade byggnaderna ett tag, och där får man torr mat helt enkelt för att det inte finns tillgång till kök att laga mat. Och sen så också mediciner för att de inte ska få olika sjukdomar då i det som kan spridas i de här katastroferna. Och sen när vattnet sjunker undan så återvänder man. Så där har man ju ett väldigt utvecklat system för att hantera katastrofer. Men det som Bangladesh saknar, och där man skulle behöva göra mer, det är klart att det görs till viss del, men det de själva pratar om, det är ju kanske mer långsiktiga insatser. Kanske att man faktiskt skulle behöva flytta människor. Alltså där pågår det redan en slags normal förflyttning eftersom, jag menar, havet ändrar kustlinjen hela tiden och även med floderna. Så att man kanske skulle behöva statliga insatser för att flytta folk längre bort från vattnet. Nu är det ju ett väldigt litet land och till ytan och väldigt mycket folk.
Men du menar flytta människor permanent? Ja, man kan inte bo på vissa ställen.
Nej, men exakt. Men det är ju inte bara att flytta folk eller att bygga ett hus eller så här, här kan ni bo. Det måste också även finnas skolor. Det måste framförallt finnas arbetstillfällen. Så det är någonting som man har tittat på eller som man arbetar med. Men det är inte helt lätt när nu ytan, alltså landytan, är så begränsad och det har varit en så väldigt snabb befolkningsökning. Om man tittar sen på Indien, så vissa delar av Indien också som gränsar mot Bangladesh, då har man liksom mycket av samma väderfenomen med översvämningar och cykloner och så. Så där är man också duktig på snabba insatser. Men sen skiljer det sig väldigt mycket åt runt om i landet. Jag skulle vilja säga att ett stort problem faktiskt i hela min region, det är att det här med stadsplanering, alltså planering av vad du ska ha din befolkning och de olika saker som behövs för att ett samhälle ska funka. Alltså allt ifrån industrier till jordbruk till vägar och vatten och avlopp och allt det där. Det är gravt eftersatt. Så det är mer liksom, ska vi säga, marknadsbehoven som styr. Som du ser, uppe i Himalaya får vi också varje år rapporter om, jag menar, skyfall och människor som skadas eller dör. Ja, men då kanske de bor på hotell till exempel som byggs på ställen där man absolut inte ska bygga för att det är alldeles för känsligt. Så det gör ju, om man då ska liksom kunna hantera, jag menar, både den globala uppvärmningen och fenomen som El Niño som kommer och ställer till det, och verkligen, det skulle ju krävas en mycket mer långsiktig plan.
Ja, och om vi tittar då på regionen i stort, finns det den typen av diskussion om hur det kan bli här framöver?
Att det här är den nya framtiden? Ja, alltså jag skulle vilja säga att det finns ett samtal. Men man måste också komma ihåg att det här är en utvecklingsregion där pengar är en bristvara. Och att ställa om, alltså både att planera annorlunda med allt vad det innebär och samtidigt försöka ställa om, alltså, sin energiförbrukning så att det blir mer hållbart, det kräver resurser. Och det har man överlag inte i den utsträckning som, alltså, om man ska jämföra med behoven. Och särskilt inte ifall du kommer till Pakistan och Afghanistan. Där finns det absolut inte. Men även Indien behöver ju stora insatser och satsar mycket själv, men det behövs mer.
Axel, hur pass förbereder man då i Thailand, Vietnam, Indonesien för att klara av en eventuell superduper El Niño, om jag nu får kalla den för det?
Ja, det är en bra fråga. Det är klart att alla regeringar pratar ju om olika åtgärder. De gillar att rabbla siffror och sådär. Jag såg att thailändska myndigheter håller på att omfördela 1 miljard kubikmeter vatten till jordbruk, till industri, till hushåll och sådär. Så det görs ju saker. Dammarna i Thailand är fulla nu inför torrperioden, men alltså det är ju sådana enorma krafter samtidigt, och den här gränsöverskridande smoggen vi pratar om, alltså korallblekningen i haven. Det går ju inte att förbereda sig för allt och värja sig mot allt heller. Mm. Utan det är ju en smäll som kommer vare sig man vill eller inte. Men när det gäller Thailand så jag har inte sett så mycket så här, du vet, information av typen råd till hushållen. Mer än att man ska se över sin användning förstås. Men det är inte så mycket sånt, utan det är mera på myndighetsnivå. Man satsar på att öka samordningen och, mellan myndigheter och prognossystem och sånt där. Det pratas om att upprätta en nationell katastroffond som ska kunna liksom komma med extra stöd och när den här vanliga akutbudgeten inte räcker till för att absorbera smällarna liksom. Och sen har du väl också, tycker jag, fört upp den mer långsiktiga, större diskussionen om klimatförändringarna på agendan. Och regeringen säger ju att man står fast vid sitt mål att ha netto nollutsläpp till år 2050 och sådär. Men det är ju, ja, det är ju en tid kvar dit ännu.
Och snart ska du åka tillbaka. Mm. De säger att det ska pika, El Niño, eller torkan pikar i Thailand i oktober. Hur tänker du kring det?
Men det ska bli väldigt intressant att kunna följa både under hösten och vintern och in i nästa år hur det här påverkar Thailand, och inte bara Thailand utan andra länder i regionen också. Mm. Jag är intresserad av att komma ut till kustområden och se det här vi pratade om med korallblekningen, hur det påverkar de lokala ekonomierna där. För som du sa, det är ju många som är beroende av det marina livet för, alltså för mat, men också för turismen där. Jag menar, de flesta som åker till Thailand vill ju till stranden och många dyker och snorklar och sådär. Det sätter ju igång sådana stora rörelser det här. Om man inte längre kan leva av haven, då måste ju människor flytta sig för att hitta andra jobb, urbanisering. Alltså det hakar i så många processer.
Och Australien.
Och Australien, precis, som ju fortfarande minns den svarta sommaren för några år sedan när det brann så mycket. Där har man ju pekat ut också flera australiska städer som ligger i riskzonen för den typ av bränder som vi såg i Los Angeles, där man har tät bebyggelse väldigt nära skogsområden. Så att och där pratar man ju också om risken framåt att en del bostäder kommer att bli omöjliga att försäkra, för att det är för stor risk för bränder, så att det finns liksom ingen ekonomi i det längre.
Just det, och det där problemet har vi ju pratat om också, om sommarhettan i Europa, att försäkringsbolagen kommer bli mindre och mindre sugna på att helt enkelt erbjuda försäkringar till folk. Naila Salim, du ska tillbaka till New Delhi. Vad skulle du vilja sikta på att rapportera om kopplat till det här med El Niño som håller på att byggas upp?
Men jag förväntar mig att det blir mycket, om man får säga så, väder- och vindinslag från mig, det vill säga de olika konsekvenserna. Nu får vi se resten av monsunsäsongen här, hur mycket mer vatten som kommer och hur det har fördelat sig över regionen och Indien, men också grannländerna. Men sen skulle jag gärna vilja åka upp till Assam i nordöstra Indien, som fick den här rekordnederbörden här i juli, och titta på vad som har hänt där och helt enkelt undersöka det lite. Men sen är jag också nyfiken, men du, Axel, här var ju inne på liksom turismen och vad ska vi säga, vattenlivet. Jag menar, Indien som det jordbruksland är ju också en av världens största producenter av räkor som går ut på export. Man äter en del räkor själv, men mest exporteras. Och det där ska bli intressant att se, men vad händer med den delen av jordbruksindustrin om det fortsätter att bli varmare och varmare och varmare och liksom konsekvenserna av El Niño. Men sen så bävar jag ju också för en mer egen del. Dels för det här, om det blir den här superduper El Niño, och det blir då, det innebär det att det blir inte någon riktig kyla i Delhi. Nej. Kanske över vintern. Det brukar gå ner till sådana 6 grader. Och det brukar hålla i sig. Och det behövs ju också. Man behöver ju de här kylperioderna. Alltså ekosystemet behöver dem. Och då får man inte det. Och sen då snabbare sen kanske då nästa vår igen då in i de här väldigt varma tidiga våren. Och plus att vi i hela min norra region från Pakistan, norra Indien och sen Bangladesh ligger också i det här smogbältet. Och det är ju, alltså vintras det var ju jättejobbigt att andas, för att vara helt rak helt enkelt.
Ja, men jag minns, vi har ju pratat med dig när det har varit mitt i den där smogperioden. Och det lät ju fruktansvärt, måste jag säga. Finns det en rädsla för att det där ska upprepa sig och bli ännu värre?
Ja, alltså, det upprepar sig, det vet vi. Det här är vår vardag. Om man lever den här delen av världen i de här regionerna, så är det vardagen att vintern innebär att man inte kan andas luften. Men om det skulle bli ännu värre, jag menar, vi ser ju redan till exempel stora hälsoproblem för... Ja, men skolbarnen som liksom... Ja, jag kan åka iväg, jag kan åka hit till Sverige och andas frisk luft om jag skulle behöva det. Men alltså, den unga befolkningen som liksom föds och lever i det här och vad det får för hälsokonsekvens, men även äldre. Men liksom, det är ju... Man kan ju inte vara annat än orolig över det faktiskt, skulle jag vilja säga.
Mm. Ola, slutord från dig. Vad tänker du om de här månaderna och kanske det här året vi har framför oss?
Ja, det är ju med skräckblandad förtjusning man följer det här. Det är ju intressant att följa, men det är ju, effekterna kommer ju bli väldigt tunga på många ställen på planeten.
Mm. Och med det så är klotet slut för idag. Tack Ola Kallén, havsklimatexpert vid SMHI, för att du var med. Och tack också Naila Salim och Axel Kronholm, Asienkorrespondenter här på Sveriges Radio.
Tack så mycket.
Tack.
Tack.
Vi som har gjort klotet idag är Marie-Louise Kristola, tekniker Nils Lundin och jag heter Peter Normark.